Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hej och välkomna allihopa till avsnitt 181.
Hej, hej.
Vi försöker starta den här podden och det går inte så bra.
Oh,
vi...
ja. Det går jättebra. Nu fyller du år här.
Och då här?
Du fyller år imorgon.
Ja, det gör jag. Får se om du kommer ihåg det.
Ja, det är klart jag kommer ihåg det. Jag tänker på det hela tiden. Jag ska säga det så fort jag vaknar imorgon. Då har du bjudit hem mig att få hämtmat och semla.
Ja, det ser jag. Precis.
Jag tycker det är jättefint.
Jag vill fira med dig och mina två söner.
Ja, nej, det är jättehärligt. Jag är jätteglad för det. Det är trevligt.
Ja, jag vill ha det så. Jag undrar om det här då... Jag tycker att det härligaste nu det är att man tar ner allting jättemycket. Alltså att man gör det väldigt, väldigt enkelt. Jag har någon slags dragning mot det riktigt enkla.
Mm. Men får jag bara fråga då, har du någon gång varit så att du verkligen, jag skulle vilja att det kom en marschorkester och det slogs på trumma, det kom presenter?
Nej,
och
jag är inte mycket för födelsedag, det är nästan så att jag har fobi. Jag tycker inte om att bli uppvaktad för någonting jag inte rår på.
Jag ska gå i fobiträning så då kan du följa med mot din födelsedagsfobi. Du, vad ska vi prata om idag?
Vi ska prata om det här med att signalera lycklig kärlek i sociala medier. Och sen varför vissa personer väljer fel partner om och om igen. Vi ska också prata om otrohet och bra saker att göra när man vill försöka reparera efteråt. Vi har en lyssnare vars partner är glad med andra men alltid sur hemma. Och sen har vi också lite förvånande statistik om hur barn till skilda faktiskt oftast bor. Mm. Och sen har du ett knep om hur man når fram till varandra när man har låst sig i någon diskussion.
Precis. Du, jag tänkte på det här om dagen. Så här, din första bok, Kärleksfallet, den skrev ju du för flera år sedan. Det är liksom så här, och det handlar om en psykoterapeut som förälskar sig i sin patient. Jag ska inte berätta för mycket nu här, men visst är det så?
Jaha.
Ja. Och hon är dessutom äktenskapsrådgivare och det här paret går...
Men hon är inte psykoterapeut.
Nej, okej, vad är hon då? Hon är...
Terapeut.
Okej, okay, ja. Men hon tar emot ett par och så blir förälskad och säger man och så här. Och jag ska inte berätta mer än så. Men det jag tänker på är så här, det är ju ändå så här, du har ju skrivit den och det är en massa saker som du tycker och tänker i det. Alltså i hur du har valt att berätta historien, vad som händer och allt sånt där. När du tittar på det idag, liksom, några år senare, tycker du, alltså kan du stå för det? Tycker du likadant eller tycker du så här, åh nej, så där?
Ja, jag kan stå för det. Jag kan stå för allt. Liksom. Ja.
Och det är inte så att du har förändrat dina åsikter om att liksom...
Nej.
Nej.
Faktiskt inte.
Inte på något sätt?
Ja, nu har jag inte lusläst den så länge. Nej, men det är inte så. Jag skulle känna mig, jag kan verkligen förstå tanken att man liksom läser någonting man har skrivit flera år senare och ja, skulle, och så ska man, ah shit, ah, ja, fy fasiken. Men nej, så känner jag nog inte.
Och inte att du liksom var naiv då eller hade en annan liksom för lätt syn på saker och ting?
Mycket möjligt. Nej, det tror jag inte. Nej, men jag tror nog att den fortfarande är mycket jag.
Ja. Det, alltså det kanske är fördelen med att vara lite...
Du tänkte säga äldre.
Ja, det tänkte jag.
Jo, men jag tror faktiskt att det är, ja, det.
Att man står för sina åsikter längre.
Man har liksom tänkt på, ja, dem lite längre, ja.
Precis. Ja. Ja. Ja, jag rekommenderar alla att läsa, inte bara Kärleksfallet, utan även Familjesplitter.
Ja, tack.
Du, man läser ju ibland så här kärleksförklaringar folk lägger ut på sociala medier. Mm. På Facebook och Instagram, att de hyllar sin partner och är kärleksfulla och sådär. Tror du att de som gör det, att de är lyckligare än andra?
Du menar om de har en bättre relation?
Ja, en bättre relation. Och, liksom,
och känner starkare kärlek till den, ja, de hyllar, exakt, än oss andra. Ja. Nej, skulle jag säga.
Inte?
Verkligen inte.
För att?
Nej, men den som lägger... Alltså, jag tycker att du och jag har det bra. Jag skulle inte i parti och minut lägga ut hyllningar till dig, kanske. Nej, hur ska man säga? Det kanske är mer... Nej, jag tror mer att den som lägger ut sånt, det säger mer om att den är en person som vill lägga ut massor med saker på Instagram och sociala medier. Mm. Jag tror snarare, ska jag gissa någonting, så tror jag snarare att det finns ett motsatt orsakssamband.
Att de är mindre lyckliga?
Jag tror att de som är lyckliga med sin partner kanske... inte har behov av att skylta på det viset. Jag vet inte, det är bara en gissning. Och den låter lite väl konventionell, men ska jag gissa något så tror jag så. Mm. Vill du
nej,
ha jag bara... en eller vadå?
Nej, jag tänker också så här, jag har faktiskt ingen aning, men jag, ibland kan jag tycka att det är lite gulligt. Men så tänker jag så här, skicka det där till varandra istället. Det räcker. Ja. För det blir lite show-off på något sätt. Nej, jag vet inte, det kan vara rart. Det kan vara sött att läsa ibland också, tycker jag.
Mm. Du, nu tar vi en lyssnarfråga, men som också många andra ställer sig till än just den här personen. Den är väldigt kort och koncis. Varför dras man till och blir ihop med personer som man inte passar med? Den du, kunde vi svara på
det
allt detta, så har vi löst precis.
Ja, det här kan vi hålla på länge med.
Ja.
Nej, men så här, jag tror att det finns en så här, ofta ser det, man dras till en person för att den påminner en om någonting i ens tidigare liv, men barndomen är,
ja,
att man kanske har sett, man har ett föräldrapar som har haft en trasig relation eller något liksom defekt i det där, och man dras till en liknande partner för att man har ett behov av att reparera det, tror jag. Gick det att förstå?
Ja, fast jag tycker själv att det där är svårt att förstå. Alltså, liksom mekanismen bakom varför gör man det för att reparera? Hur börjar det, liksom?
Jag tror att man, när man växer upp och har det här omkring sig, så känner man hela tiden...
Låt säga att man har en missbrukande förälder, till exempel. Då, ja, och så exakt, väljer man någon som, ja, har missbruksproblem.
Ja, precis. Ja. När man växer upp så har man det här omkring sig hela tiden. Man ser att mamma dricker och pappa försöker att fixa det. Eller tvärtom.
Mm.
Och så känner man så här, jag borde också hjälpa till med det här. Nej, det är extremt förenklat, men jag tror, ja, att det är känslan hos barn. Ja. Tänk om man kunde göra någonting åt det. Man förstår att det är ett problem och man förstår att man måste lösa det för att det ska bli bra alltihopa. Och sen så, det går ju inte, för det går åt peppan med den där relationen naturligtvis. Och han eller hon fortsätter vara missbrukare. Sen växer man upp och så ska man göra sin egen karriär i relationer och förhållanden. Och på något dåligt, dumt, bakvänt sätt så söker man sig till att fortsätta den här reparationen på något sätt.
Ja, kanske också framförallt för att man redan har definierat att så här ser en relation ut.
Ja.
För det är vad man har i kroppen och har, ja, med sig.
Ja.
Så det kan ju verkligen vara ett skäl till att man väljer, ja, fel partner. Ja.
Vad tror du?
Ja, det finns nog många, många olika skäl.
Ja.
Men jag kan också tänka på det här, vad det är. Alltså jag tänkte lite innan så här, och då tänker jag att om man ska återigen tar ett övertydligt exempel, liksom. Om jag är en person som är osäker och, ja, och för att liksom plisa och vara till lags, om jag är en sån som liksom dejtar och plisar och är till lags för att jag är lite osäker på om jag annars duger. Då kommer ju jag att få någon som är intresserad av en som plisar och är till lags. Men det var kanske inte det jag ville ha. Jag tänker också på många som gör skönhetsoperationer till exempel. Låt säga att jag opererar brösten så att de är jättestora. Då kommer jag att attrahera personer som gillar jättestora bröst.
Ja.
Och frågan är om det var det jag var ute efter. Eller om jag ville att någon skulle gilla min insida.
Men då är det ju konstigt, det var lite kontraproduktivt att ändra utsidan.
Ja, men jag tror ju att det är inte bara för att man skönhetsopererar sig så är man ute efter någon som gillar skönhetsoperationer. Förstår du?
Nej, absolut.
Utan man skickar ut signaler som jag tror att man ska vara... Det här var inte en kritik mot skönhetsoperationer. Nej. Men till exempel om man då tar motsatsen. Om du är en person som är kärleksfull men stark och sätter tydliga gränser. Ja, då kommer du att attrahera någon som gillar personer som är stark och sätter tydliga gränser.
Mm.
Så här någonstans tror jag att det kan gå fel för en. Ja. Som svar på varför man träffar personer eller liksom dras till personer som man inte passar med.
Mm.
För om jag sänder ut en viss signal som egentligen inte säger så mycket om vad jag letar efter.
Mm.
Men någon attraheras av det och jag låter mig bli vald.
Mm.
Snarare än att jag själv väljer.
Mm.
Då kan det ju bli ganska fel.
Ja, absolut. Det går ju att förstå, ja. Precis. Men jag tänker också att om man talar om någon som är stark och självständig så är det är ju någonting som säkert många vill vara.
Ja.
Det är liksom en egenskap som man tycker är positiva och man vill ha. Men de andra sakerna, alltså att vara plisa och det som man då... Jag tror också att många människor försöker att ta sig ur det. Alltså många vill inte vara på det sättet och hamnar i alla fall i relationer där de går tillbaka till det här beteendet som de inte tycker om.
Ja, och i grunden tänker jag då att det ju handlar om att man har dålig självkänsla. Så svaret egentligen tror jag, hur man då ska lösa det här för att man inte ska upprepa att bli ihop med fel personer, det tror jag är att jobba med sig själv och bli en starkare person. Som liksom tydligare kan uttrycka vad det är man vill ha.
Absolut.
Det... Och därmed inte heller bara kanske... Jag hör så många som dejtar och som liksom mera undrar om han tycker om mig. Utan att ställa sig riktigt frågan, skulle jag ens vilja ha honom? Liksom?
Jag förstår. Jag tänker också så här. Jag tänkte faktiskt på detta idag. Så sent som idag tänkte jag tanken att... Alltså jag har historiskt i de förhållanden jag har varit i länge varit tillsammans med kvinnor och flickor och tjejer som har en pappa som har försvunnit på något sätt.
Jaha.
Antingen separerat ifrån mamman eller dött, som din pappa dog när du var 12 år, eller liksom inte varit närvarande. Det är verkligen en genomgående sak.
Oj då.
Och tro det eller ej, min mammas pappa dog när hon var 8 år gammal. Det här är liksom en sak som jag kan inte säga att jag söker mig till kvinnor som har...
Nej, fattar.
Men jag gör det i alla fall. Och då tänker jag så här också, är det bra eller dåligt? I don't know. Det kanske är dåligt på ett sätt.
Hur kommer det sig?
Hur menar du? Att jag gör det? Förmodligen därför att jag känner igen det. Det händer någonting kanske med en flicka och en kvinna som växer upp med en frånvarande far. De blir på ett speciellt sätt och det tycker jag om. Kanske, I don't know. Och sen kanske det finns någonting, där har jag en uppgift att fylla, jag vet inte. Men det jag tänkt på också är så här, men det kanske är så att det är triggen, det tycker jag om, det går jag igång på. Men sen är det också frågan om hur den här personen då, den här partnern jag väljer, har klarat av det där. Alltså har den gått igenom det på ett bra sätt eller ett dåligt sätt? Och det kanske också är någonting som... Jag menar, jag tycker också att jag har gått igenom terapier och lärt mig om mig själv och vad jag vill ha, vad jag söker efter och vad jag trivs med. Och jag trivs ju med dig. Så att det kanske är för att du har tagit igenom det på ett bra sätt då, som gör att det här funkar. Men lik förbannat så ska jag ha en partner vars pappa har gått ifrån tidigt. Jag vet inte.
Jag tycker att det är mysterium. Jag har två saker som jag nu vill säga när du säger sådär. Jag har ju ett mysterium som jag tycker är så konstigt. Och det är att mina tre längre relationer i livet, de tre senaste, liksom de viktiga, där har han, utan att jag ens har vetat om det i de här fallen, spelat gitarr och sjungit i band. Alltså uppträtt. Har med en band som alltid spelar.
Ja.
Och det visste jag inte ens om dig. Nej. Då tänker jag, ligger det något i luften? Ja. Sen en annan sak som jag tänker att jag gjorde, som jag inte har kopplat riktigt, men min pappa var ju då sjuk och sen då, men han var ju trots allt då sjuk. Jag har i mina förhållanden, men inte med dig, har haft rollen att stärka och hjälpa till förändringar. Liksom, det har varit mycket det som... Och det kanske hänger ihop med det där.
Ja.
Återigen då, utifrån din teori, varför blir man ihop med vissa personer? Ja, kanske att man tycker att man är bra på något. Ja. Jag tycker att jag är bra på att ta hand om folk. Ja, då ska jag ha någon att ta hand om.
Ja. Men får jag fråga en sak då? För att när vi blev tillsammans, hade inte du en känsla av att du tyckte att du skulle liva upp mig eller få mig förändrad på något sätt?
Jag vet inte, jag var lite trött på sånt då, tror jag.
Nej, inte att jag var sjuk eller liksom så här, men att du tyckte att jag behövde öppna upp.
Det tror jag att du behövde.
Du ser.
Ja, men jag tror inte att det var därför du kvalade in.
Nej.
Det tror jag inte.
Okay. Nej, och du kan inte se någonting som är liksom så här, sammankopplar mig, den personen jag är, eller liksom det här, ja, vad jag nu har i mig och med mig och bakom mig, för du kan ändå det mesta om mig idag, som du kan känna igen hos din pappa.
Jo, du är snäll. Pappa var också jättesnäll och svag för mig. Det tycker jag när man är.
Ja, men jag menar mer liksom, negativa saker eller baksidor. Eller,
nej.
Okay.
Nej.
Ja, bra.
Han är mer lik de andra på sätt och vis i så fall.
Okay. Ja, men
de negativa också, sidorna.
För jag tror också, jag tror verkligen att man utvecklas, eller jag hoppas verkligen också att man utvecklas och lär sig de här sakerna och kanske väljer mer och mer rätt ju längre man går genom livet.
Ja, men precis. Men jag tror det så, och det talar jag också för, att ja, men man kan rå på det här att välja fel genom att stärka sig själv, bli mer på det klara med vad vill jag ha egentligen. Börja med att definiera det med liksom förnuftet.
Ja. Jag tror också att precis det du säger, börja med dig själv och förstå, fatta att det handlar inte om att du ska liksom titta på den här personen och välja, utan du måste bli klar med dig själv innan du gör nästa val.
Ja, lättare sagt än gjort.
Absolut,
för plötsligt så kärleken till. Men,
ja.
Du, när man skiljer sig och har barn så vill ju de flesta såklart få till det här liksom bra samarbetet med sin partner så att barnen ska få träffa båda lika mycket. Och sådär. Ganska många som känner sig misslyckade om de inte får till det och är ledsna för det. Och då är det oftare så att männen så att säga faller bort lite grann ifrån barnens liv. Jag kollade lite statistik som tröst, för det där är man då inte ensam om man känner så. Och det är Statistiska centralbyrån som gör undersökningarna. Och då är det så att för de barn som inte bor med båda föräldrarna i samma hushåll, alltså för de barn som inte har båda föräldrarna ihop så att säga, så är det vanligast att barnen bor med sin mamma hela tiden.
Ja.
Det gör hälften nästan av alla barn då som inte har föräldrar som bor ihop. Ytterligare 10% bor mest hos sin mamma. Lite hos båda, men mest hos sin mamma.
Okay.
Och sen så är det då 28% av barnen som bor ungefär lika mycket hos mamma och pappa. Medan 15% bor mest eller bara hos sin pappa.
Okej. Okay.
Ja, så det är väldigt, väldigt vanligt att de som har skilda föräldrar bor allra mest hos sin mamma.
Men det är ju hälften av alla skilda barn bor bara hos sin mamma.
Ja.
Det är ju jättemycket.
Ja.
Så det är växelvis boende, det är liksom en minoritet.
28% av barnen.
Ja, det ser man.
Ja, man trodde att det var mer utbrett.
Ja,
och det blir
jag
säkert
verkligen
mer och mer utbrett. Ja. Men det är likväl så här det ser ut fortfarande.
Ja.
Så känner icke misslyckade, för att det här är vanligt och det ligger säkert också i liksom strukturen och hur föräldraskap fortfarande ser ut, där
precis
kvinnor fortfarande tar allra största delen av föräldraledighet och liksom kommer
absolut
barnen otroligt nära.
Men jag undrar också, för jag tycker att det där är det är lite, jag visste faktiskt inte att det var så mycket.
Nej.
Men det är också en fråga om liksom hur samhället ser på vem som ska vara förälder.
Ja,
att det är
menar
så
du?
Jo, men att man tycker att det på något sätt skulle vara självklart. Om det är 50%, det är ju jättemycket.
Ja.
Att det verkar som en självklarhet för 50%, eller det kanske inte är självklarhet, men att det är så det ska vara.
Ja, eller att det blir så av olika skäl. Ja.
Men vad är det med männen då?
Ja, precis.
Men det är klart. Ja. Nej, ja, det
nej var, men det är det... värt att tänka på. Men jag tror att om man börjar tänka så ser man nog det ganska ofta. De kanske träffar pappan varannan helg. Det hör man ju ganska ofta. Att det så det ser ut.
Ja, men det var ju också det var ju en ganska liten del.
Ja, det är helt sant. Ja, jo, men precis.
Ja, det där skulle man ju vilja hoppas
de bor, att det ändras. De bor med sin mamma hela tiden. Ja. Hälften av alla som inte bor med.
Mm. Ja.
Vi tar ett till lyssnarbrev.
Yes.
Jag lever med en man sedan 10 år och vi har ett barn ihop och han har ett sedan tidigare. Allt började med stark förälskelse. Vi jobbar mycket båda två men delar ganska lika på allt hemarbete. Saken är att jag börjar må ganska dåligt av hans sätt gentemot mig. Det är som att jag får hans sämsta sida hela tiden. Han är kort i tonen mot mig, ofta irriterad. Han tycker att jag säger fel saker vid fel tillfälle och visar irritation. Han är medveten om den här bristen för vi har pratat om det och han ber om ursäkt om jag tar illa vid mig. Men det är ändå den stämningen som råder hemma. Jag ser det inte som att han försöker trycka ner mig eller så utan det är mer bara att han är avstängd och tvär. Det tär på mig. Jag börjar vakta på mina ord och kan känna att jag inte är älskad eller önskvärd. Ibland tror jag att hans energi går åt utanför hemmet, på jobbet eller om vi umgås med vänner. Då är han energisk och engagerad, men hemma liksom slocknar han. Vi har pratat om det och han är medveten om problemet. Vad tror ni? Ska jag ge upp? Eller finns något sätt att komma framåt? Kan jag hoppas på bättring, tror ni?
Ja, vad det säger var ju du? Svårt. Nej, men jag tycker att det är svårt att svara på för att jag menar, dels å ena sidan, så man vet ju inte riktigt vad det beror på, varför han gör på det sättet, varför han har den där tonen.
Mm.
Jag kan tycka, eller så här, jag har frågan, ja absolut, det går att komma vidare och det går att bättra sig. Men det är inte helt enkelt, för att ofta så blir det ju ett beteende, liksom, ett sätt som man, han kanske inte ens är vaksam på det. Och då måste man hålla på att älta det, att göra, att liksom ändra på sig ganska mycket. Men jag tänker så här.
Mm.
Om det är så att han generellt är irriterad på henne, att det är någonting som han då liksom upplever som provocerande eller liksom retande hos henne, det måste komma fram.
Han
måste ta fram det så att man kan liksom prata om det faktiskt gäller. För ibland handlar det där om att man är allmänt irriterad och så bara läcker ut småsaker hela tiden. Det är ju ett sätt att komma vidare.
Och då behöver de kanske hjälp för det.
Det tror jag absolut.
Det blir lättare för honom kanske att prata om det.
Ja.
Han kanske inte ens är medveten om det fullt ut. Eller jag vet inte.
Nej, precis. Och den andra vägen är att han kanske liksom, att det kan vara en humörsfråga. Att han gör det där om han är trött eller stressad eller ja, vad vet jag, lågt blodsocker eller vad som helst. Eller om han kanske liksom tar ut saker från jobbet på henne på ett dåligt sätt. Det tror jag på ett sätt kanske är lättare att komma till rätta med. Och där tror jag att hon måste vara lite sträng och säga till direkt, så här, nu är du där igen, nu får du sluta på en gång.
Mm.
Och kanske säga, vill du prata om något annat? Är det något på jobbet? Eller vill du gå och lägga dig och vila ett tag? Kan vi göra någonting så att du kommer ur det här dåliga humöret?
När du säger det så tänker jag, att för det tror jag är ganska vanligt, att man tar med sig problem hem från jobbet. Eller man tar med sig liksom tyngden. Och det som ofta behöver till då, det är ju att den personen måste lära sig att sätta bättre gränser på jobbet. Inte lova för mycket så att säga. Så att det sen irritationen över att inte klara av eller hinna med. För den vågar man inte göra på jobbet, utan den tar man med sig hem i så fall.
Jag undrar vad det där beror på också. För jag kan ju förstå att jag kan ibland vara väldigt nedstämd av hur det är på jobbet.
Mm.
Men det är ju sällan jag tar ut det på dig. Jag kan uppleva som ledsen. Mm. Men för jag tycker de där irritationerna, de klarar jag ju av där. Och sen så kan jag komma hem och vara glad.
Men det har nog att göra med gränssättning eller hantering. Men jag tycker att jag ser en helt annan möjlig orsak till det här.
Mm.
Du måste ju känna igen dig i att jag kan ju vara avstängd eller sur eller tvär.
Ja, absolut.
Och då läser jag in, tänk om det är så här, att det här är en person som egentligen är ganska introvert. För honom kostar det på att vara med andra människor. Och hemma vill man då helst inte att det ska vara någon annan människa, så att säga. Han har en viss, och med introvert så menar jag Jag tycker om definitionen där man menar att introvert är den som bäst laddar och får energi när man är ensam. Till skillnad från en extrovert som får energi av att vara med andra människor. En introvert människa behöver då stänga av ibland. Men när man bor ihop så är det svårt att stänga av. Men det är det han inte verkar... Och om det är så går hans då bara korthet så att säga, ut över henne när han egentligen skulle vilja vara ensam. Mm. Det han då behöver det är att förstå att han funkar på det viset och ta ansvar för det, helt enkelt.
Absolut.
Att se till att få tid att ladda sina batterier på ett eller annat sätt som inte gör att han är sur hemma.
Ja, just det. Precis. Det är exakt... Det är ju på något sätt någonting är det som är frustrerande för honom. Någonting är det som han liksom, där han behöver läka ut. Och det måste fram. Ja. Det måste komma fram vad det är för någonting.
Så om hon ska hoppas på bättring, jag skulle kanske säga, jag vet inte. Jo, men man får utgå från att människor kan förbättra sig. Och om de måste däremot ha hjälp. Man måste komma på varför det är så här. Ja. Och han måste i så fall vara villig att göra någonting åt det. På ett eller annat sätt. Så hoppas på bättring, men lämna det inte till slumpen utan ta tag i det.
Ja, absolut. Jag har starkt hopp om att det där kan bli bra.
Ja, vad bra.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Wow!
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Vill ni lyssna på eller läsa det vi har skrivit så har vi skrivit boken Lyckligt skild om våra respektive skilsmässor. Jag har skrivit två romaner, dels Den nya familjesplitter och så Kärleksfallet. Och tillsammans med en vän har vi skrivit ljudboksföljetongen Skilsmässobyrån. Alla de här finns i olika form på nätet där böcker och ljudböcker finns.
Nu tänker jag rota lite grann i otrohet.
Yes.
Och den... grundfrågan i det här är om du tror att, för det läser jag ofta, det står här, en otrohet kan stärka förhållandet. Tror du på det?
Man skulle ju i så fall ha önskat att det stärktes lite innan, så att säga. Men vadå? Jag fattar inte riktigt läget.
Nej, men en del säger ju liksom att ja, en otrohet är jättejobbig, men om man klarar sig igenom den så kan man ha ett ännu starkare förhållande sen efteråt. Att det skulle till och med kunna vara positivt, leda till någonting positivt.
Ja, i så fall kan ju vad som helst stärka förhållandet bara man gör det positivt. Ja. Men tänker du att man ska tala utifrån de som har varit med om en otrohet och liksom vad man då kan göra? Om man nu inte vill lämna efter en otrohet.
Ja. Nej, jag kommer till det snart. Men jag vill bara höra vad du tror om den där frasen. Liksom. För jag tror nämligen så här, jag vill säga det från början. Att jag tror inte att det kan stärka förhållandet, men jag tror att man kan ta sig igenom det. Men däremot så är det, liksom, det är klart att man kan säga att alla erfarenheter är nyttiga. Men det är ett jäkligt mycket skörare förhållande än vad det var innan. Och det tror jag är väldigt svårt att komma ifrån. Faktiskt.
Det kan ju vara så. Låt säga att en har misstänkt den andra hela tiden för att vara otrogen. Att det har funnits en massa misstro. Och sen när det väl händer och kommer till ytan, ja, men då får man i alla fall en chans att ta tag i någonting. För då är det påkommet och då kan man prata utifrån en sann grund. Det skulle kunna stärka, tänker jag.
Ja, kanske möjligtvis. Ja. Ja, men hur som helst, för att jag dels så tänker jag så här, det var något som läste en intressant, jag läste en intressant artikel i Hälsoliv om detta med liksom både kommentarer om varför otrohet uppstår och sen så lite tips faktiskt på hur man ska kunna ta sig igenom det som jag tänkte ta sen.
Aha.
Men en intressant sak så här, vad är det som gör så ont med en otrohet? Vad är det som är så fruktansvärt ont i det? Vad tror du?
Massor med saker samtidigt.
Ja.
Att den som jag har trott var min allra bästa vän och den som står mig närmast i livet uppenbarligen vill mig så illa för att den vet hur hemskt det här är. Det kan vara också sveket, att man är lurad och att det finns lögner. Också att det finns någon som var finare än jag.
Mm, precis.
För vår relation bygger på att jag ska vara den finaste för dig. Liksom.
Mm.
Så att det är ju alla de sakerna.
Mm.
Det smutsar också ner.
Ja.
Det har jag känt. Att liksom det smutsar ner. Mm. Inte bara här och nu. Det smutsar också ner retroaktivt.
Exakt.
Allt vi har haft
Precis. Blir
liksom förstört.
Mm.
Är känslan.
Mm. Mm. Det här hade då... Här fanns en förklaring som var lite intressant. Jag tror att det var hon Maria Farm som hade kommit med den här. En psykoterapeut som skriver i den tidningen ibland. Hon skriver så här, att vara en del av flocken och att bli bekräftad av andra är ett primärt behov. Jag tror att kombinationen att min partner väljer någon annan och att jag riskerar att bli ensam är det som tillsammans gör upplevelsen att ha blivit ratad för någon annan så stark. Mm. Att man hamnar utanför helheten liksom.
Men hamna utanför
att du liksom,
den lilla gruppen man hade.
Ja,
den lilla gruppen man hade med sin partner.
Ja, för det är ju en ganska, det är ju liksom en så här grundläggande känsla som får en törn. Liksom.
Ja. Man är bortvald.
Man är bortvald, ja. Men då i det här också så fanns det en psykoterapeut som heter Jen Mann, som är amerikanska tror jag, som hade gjort en liten uppställning i hur man liksom stegen för att komma vidare i det här,
mm-hmm.
som jag tyckte var lite intressant, eller som ändå kan ge någonting, och ibland jag kan också tycka att det finns viss kritik mot det.
Ja.
Men det första då är att den som då har varit otrogen måste visa ånger. Man ska be om ursäkt och inte bara ett enkelt förlåt, utan att man verkligen ska ursäkten ska betyda någonting och kommunicera verklig ånger.
Mm.
Och det ska också vara tydligt att man förstår den smärta man har orsakat den andra, att man verkligen förstår hur ont det där gjorde.
Mm.
Det är ju inte en liksom, det är inte en förlåtelse som tar en timme att säga, utan det
Nej, och det heller
dag.
Inte så att man kanske blir förlåten.
Nej, absolut.
Och det får man också stå ut med liksom. Ja.
Men
det är inte att kräva ett förlåt,
nej.
Utan att visa.
Visa ånger, precis.
Mm.
Och det andra är att ta ansvar för det man har gjort. Att alltså, äg ditt snedsteg till 100%. Visa att du förstår dina handlingar. Visa att du förstår att dina handlingar har konsekvenser och att du förstår situationens allvar.
Mm.
Att man inte säger, ja men det var ju ingenting. Utan så här, du måste fatta att det här har du gjort och det gjorde så ont. Liksom.
Ja, om du vore otrogen, då skulle jag nästan vilja... Om du sen skulle vilja fortsätta med mig och jag skulle vilja fortsätta med dig.
Mm.
Då skulle jag nästan avkräva av dig att du inför henne som du hade varit otrogen med klargjorde att det var ett misstag.
Mm.
Jag skulle liksom behöva få dig att backa det som hade hänt.
Mm. Ja. Ja,
så
absolut.
Passa sig nog.
Nej, det kan jag förstå. Sen en tredje sak var att bekräfta varandras känslor.
Mm-hmm.
Och då är det varandras, inte bara den du har gjort illa. Så här, luften kommer att vara full av sårade känslor efter det trauma som otrohet kan vara. Enligt man, den här psykologen då, är det viktigt att båda parter får komma till tals och berätta vad som har hänt och hur det fått dem att känna.
Vadå, så du ska berätta för mig om din otrohet och hur den har fått dig att känna?
Ja, jag tror...
Halledudarna då skulle jag tänka, stackars dig.
Ja, absolut.
Mm.
Det är ju en sida av det. Men jag tror att det här måste ha kommit en bit innan du börjar tycka synd om. Och du behöver inte tycka synd om heller.
Mm.
Men både, naturligtvis den som har blivit bedragen känner ju en jävla massa svek och så. Men den som har gjort det, den bär ju också på känslor som den måste ta ansvar för såklart. Men av skuld eller... Ja, vad man nu har gjort liksom, det tror jag också att man måste prata om, därför att annars så tar ju inte det vägen någonstans heller liksom.
Nej.
Det kan göra ont och det kan vara jävligt, du ditt svin, det är rätt åt dig, men det behövs ändå komma fram liksom.
Ja. Så om du hade varit otrogen och ångrade dig, vad skulle jag bekräfta för känslor hos dig då?
Nej, men bekräfta, du måste ju förstå, eller ja, vad vet jag, jag vet inte vad jag känner. Jag känner väl skuld, jag känner att jag har varit dum eller att jag har gjort fel och så.
Mm, precis.
Ja, jag vet inte. Det kanske blir lite svårt här. Här kanske det börjar skeva lite.
Ja, men jag tänker redan så här. Där har ju du och jag en svårighet. Mm. När du har gjort mig ledsen.
Mm.
Om du har ryckt upp en blomma av misstag eller någonting. Mm. Och jag börjar gråta.
Mm.
Då är ju du... då blir det ju lite för dig. Ja, gjort är gjort.
Mm.
Jag tänker också att i det här så skulle det krävas oändligt mycket. För gjort
absolut.
Var ju gjort.
Oh, ja.
Du har ju varit otrogen. Vad ska du göra?
Ja.
Där skulle det krävas ett extremt jobb för att du skulle ens orka trösta mig. Liksom.
Precis. Oh, ja. Och det, jag säger inte att jag är perfekt på något
Nej,
sätt.
Nej, men jag menar att jag såg svårigheten komma.
Ja, visst. Och det är ju så. Det är ju väldigt likt på ett sätt att just förstå det misstaget jag gjort. Och förstå dina känslor för det.
Ja,
inte vad jag tycker.
Och också börja hantera dem. Liksom.
Ja.
Ja.
Sen kommer den sista då, och här kan vi diskutera. Men då säger hon, reparera. Ofta räcker det inte bara med ord. Om du verkligen vill gottgöra det som hänt, krävs handling. Gå till botten med varför du var otrogen och hitta en lämplig åtgärd. Ja, den har ju du hittat då, för då skulle jag...
Ja, det var inte färdigt där, men det var en del. Ja.
Hon lägger till, som att gå i terapi.
Ja.
Vad tycker du om det?
Bra, tror jag.
Mm.
Bra, tror jag.
Mm.
Jag skulle ju inte vara sugen att vara ihop med någon som har gjort det där en gång och som inte tog det riktigt allvarligt, nej. Så jag skulle uppskatta liksom alla liksom försök att se till att det inte händer igen.
Mm.
Och att ifrågasättandet av sig själv, varför gjorde jag det här? Liksom.
Precis, men det är ju också, det är på något sätt att man har förstått, visat ånger och tagit ansvar för det man har gjort och förklarat känslorna. Sen är det också handling, det vill säga att du ska göra någonting för att visa det här. Och det kanske är så, det kanske är terapi eller det kanske är det du hade som förslag, att man går tillbaka och säger det här var ett misstag eller flyttar till en annan ort, jag vet inte, det kanske är viktigt.
Ja, på något vis kanske. Ja.
Sen kommer en sak till i det här. För hon sa så här, det här är ju jättebra saker. Men det som är liksom bränt och det jag håller med om, det är så här, den här tilliten man hade från början, det vill säga det är du och jag, och vi kan lita på varandra att vi inte gör sånt här. Den kan man ju liksom inte riktigt bara fenissa bort. Liksom. Alla de här sakerna är ju bra, men det är inte säkert att tilliten finns kvar. Eller kommer tillbaka, ska jag säga.
Nej.
Och då fanns det ytterligare råd som jag tyckte faktiskt var ganska bra. Sen även med dem så säger jag så här, det här är det svåraste av allt, att få tillbaka tilliten.
Mm.
Och det kanske är så också att tilliten aldrig kommer tillbaka, men den måste vara på en acceptabel nivå.
Mm.
Men då säger, det var faktiskt inte hon som sa det, utan det här kom från tidningen, de har tagit det från en annan tidning. Liksom. Och det är så här, håll vad du lovar. Alltså när du har gjort ett misstag, så då måste du vara supernoga med att hålla vad du lovar. Har du lovat att hämta på förskolan eller laga kvällens middag, gör det. Brutna löften signalerar att du är opolitlig, oavsett hur obetydligt löftet än må vara.
Mm.
Det är en jävligt viktig grej att tänka på sen. Så här, nu får du verkligen vara skitnoga med det. Ta ansvar för dina misstag. Du kommer göra misstag hela ditt liv, så när de väl inträffar, se till att ta ansvar utan bortförklaringar. Att man är noga med att liksom plocka upp de misstagen man gör och säga, det här har jag gjort, jag förstår, det är fel. Liksom.
Ja, och tycker jag, försöker i så fall också ställa det till rätta. För det finns människor som hela tiden säger, förlåt, det var dåligt av mig. Ah, förlåt, det var dåligt av mig.
Nej, visst.
Förlåt.
Precis.
Duger inte. Utan man får helt enkelt, om man har gjort någonting som drabbar den andra, då får man se till att rätta till det.
Mm.
Glömde man köpa mjölken, då säger man inte bara förlåt, man går och köper
den. Absolut, precis. Men det jag tror är att när man har varit med om en sån här sak, man har varit otrogen och det har varit en skitstor sak, då är man lite korkad på det sättet att man börjar dölja de här små sakerna istället.
Mm.
Men det får man absolut inte göra, utan de minsta sakerna ska upp på bordet på en gång.
Ja.
Och självklart ska man ju försöka rätta till dem.
Ja.
Sen var det en sak till. Mm. Var ärlig. Bristande kommunikation är ofta en bidragande faktor till många relationsproblem. Gör inte om samma misstag. Våga berätta vad du tänker och känner.
Mm.
Ja, det kan ändå vara.
Ja, det var bra. Det tycker jag absolut var jättebra. Det var spännande.
Ja.
Och här kom inte rådet då att båda ska gå i terapi för att den bedragna ska se sin del i det hela.
Det fanns inte med här.
För skönt, jag tror att
det här,
tycker jag.
Ja, faktiskt. Ja, men det här var liksom lite mer handfasta råd.
Mm.
Just, och kanske som riktar sig mest till den som har varit otrogen. Att så här, det här borde du tänka på, det här borde du göra.
Ja. Jag tyckte de var bra, tycker jag. Du, det är dags för sista ordet och du har sista ordet idag.
Åh, sista ordet. Ja, det ska idag handla om att lyssna.
Ja.
Läsa radio på. Jo, nej men så här. Jag tänker så här, jag tror inte att det här stämmer i alla fall. Men man kan ändå ägna lite tid åt att tänka på det.
Mm.
Att om man känner att ens partner inte förstår en.
Mm.
Det här låter bakvänt. Så här. Jag tycker inte att du förstår mig ordentligt. Jag får aldrig liksom min åsikt igenom. Du förstår inte mig. Då tror jag att man kan ägna en tid åt att lyssna på sin partner istället.
Men jag tyckte att du sa två olika saker. Ja. Du sa inte lyssnar på en, får inte min åsikt,
ja,
så att man får som man vill.
Precis.
Det är väl två olika saker.
Ja, men då menar jag så att man börjar med så här, okej, det kan ju bero på att jag faktiskt inte lyssnar in den andra också. Så här, jag upplever att du inte förstår mig.
Japp.
Mm. För jag tycker att när du och jag pratar med varandra, då står vi bara och slår mot varandra hela tiden. Och jag får inte min åsikt fram. Liksom. Och men då skulle vända på det istället och säga, men okej, vet du vad? Nu ska jag ägna dig tid. Nu ska du få prata till punkt. Du ska få säga precis allt det du tänker.
Mm.
Då lyssnar jag in det du säger. Och kanske får en större förståelse för hur du tänker kring det här.
Ja.
Mm. Sen ska man däremot tro också att det är väldigt viktigt också att när jag har gjort det säger så här, nu får du lyssna på mig. Att man faktiskt får tala till punkt.
Ja.
För jag tror att det finns många relationer där man hamnar i ett läge där man liksom man driver bara på sin egen tes.
Ja.
Och man blir frustrerad över att den andra inte förstår. Och det slutar med att man står liksom och stångar mot varandra utan att man riktigt får tala till punkt.
Så har jag min äldsta son, för han vill alltid prata politik.
Ja.
Och då vill jag bemöta det. Ja. Och sen så blir det ingenting av
Nej.
Det.
Ja. Och då menar jag så här, det kanske hade varit bättre. Så okej, nu tar vi det lugnt så här. Nu får du prata. Säg exakt det du vill säga.
Ta
när du har sagt
slut.
Det. Ja, nej, men okej, det får du väl ta. Du får ta två dagar om det. Ja. Så. När det är klart, då vill jag få en möjlighet att säga precis det jag tänker hela vägen ut. Förstår du?
Gäller då att den andra lyssnar också?
Absolut, ja. Men jag tror att det kan börja med att man själv lyssnar. Många gånger är det ju så att en konflikt kan börja att man själv bättrar sig. Eller liksom
jo, det blir ett sätt att rå på det i alla fall.
Ja.
Det blir i alla fall en ny metod.
Ja, det blir en ny metod. Ja. Och det är, ja, för liksom den andra vägen att bara fortsätta har man redan upptäckt att den är helt tvärkörd.
Mm.
Den kommer ju ingen vart. Man
får
bara banka sina händer blodiga mot porten.
Ja, men det är värt ett försök.
Ja, det är värt
jag tycker alltid att det är värt ett försök. När någonting bara står och tuggar och man inte kommer framåt, då måste man byta metod.
Ja, och jag tycker också att just det här med att lyssna, det är liksom ganska underskattat på många sätt.
Oh, ja.
Man liksom drar slutsatser alldeles för snabbt. Det kanske också för att man känner varandra alldeles för väl. Så jag vet precis vad du ska säga.
Mm.
Ja, fast det är kanske inte hela sanningen. Det kanske kommer mer den gången. Eller om någon får tala till punkt så tvingas de in att liksom förklara sig bättre eller säga mer. Det är klart att man inte behöver sitta tyst hela tiden. Man kan ju ställa följdfrågor men inte komma med sin egen åsikt om du förstår. Ställa frågor är ju att lyssna också. Att ställa en fråga som får höra svaret.
Ja.
Det är en underskattad sak och den är otroligt viktig i relationer.
Precis, man skulle kunna rama in den också och göra det tydligt för båda. Att, eftersom vi ofta fastnar på det här så tycker jag att vi ska ta en stund där du verkligen får säga precis vad du tycker. Och sen säger jag precis vad jag tycker.
Ja.
Utan att bli avbruten och sådär. Ja. Mm. Ja, värt att prova. Vi kanske har något sånt som vi skulle prova.
Du menar att lyssna på varandra?
Ja.
Ja, absolut. Vi pratar om det. Vi hittar något som vi kan
testa. Ja, jag tror att det kan finnas. Och kära lyssnare, fortsätt och skriv till oss och berätta och tyck till. Och sen så är vi tillbaka om en vecka igen.
Jajamensan.
På fredag. Ha det så bra nu.
Ha det bra.
Hej då.
Hej då. Skilsmässopodden är en podd om separationer och bättre relationer. Vi som gör podden heter Marit Danielsson och Magnus Abrahamsson. Om du vill stötta podden kan du swisha valfritt belopp på 123 087 17 98. 123 087 17 98.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.